frälsningsglädje. Så här står det i Markus 1 och vers 1. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Så inleder Markus sitt evangelium. Här börjar glädjebudet. Glädjebudet är Jesus Kristus. Det här är inte ett budskap som handlar om något som varit för 2000 år sedan. Utan det handlar om en verklighet som finns här och nu. Tillgänglig för oss. Där Guds närvaro genom Jesus Kristus kan förvandla allt. För dig och för mig och för de människor som vi möter. Jesus har kommit nära oss. Han erbjuder förlåtelse och frälsning och han bjuder in oss att få leva ett nytt liv där vi får känna hopp, glädje och kärlek. Det är vad glädjebud handlar om. Att få uppleva vem Jesus är och vad han har att ge. Frälsningsglädjen. Frälsning är ju ett lite konstigt ord kanske. Vi använder ju det på lite olika sätt i svenskan. Man kan vara frälst på att åka slalom och man kan liksom, men man använder det, slänger sig med det ordet lite. Men den bibliska betydelsen av frälst, det är inte bara att man tycker något är gött och roligt och man vill engagera sig i det, utan frälst, det är att bli räddad. Det handlar om att få hjälp av Gud. Att få gå till exempel från oro till frid. Från rädsla till kanske frimodighet. Ja, det kan betyda många saker. Från mörker till ljus. Från död till liv. Alltså att Jesus för oss från någonting som vi ändå kan då definiera kanske som mindre bra, till det som är gott. Det som är från Gud. Och inget mörker finns i honom. Det står att Gud är en god Gud. Och det bevisar han för oss genom Jesus Kristus. Och det ger upphov till frälsningsglädje. Att vara glad över vad Jesus har gjort. Min pappa och min mamma, de kom ifrån ett liv helt utan Gud. Min mamma, hon var ateist, alltså på riktigt ateist, inte bara en sån som säger att de är det fast som inte egentligen är det, men på riktigt en ateist. Hon var engagerad för kvinnors rättigheter på 60-talet. Stod upp för det. Kanon. Jättebra. Men hon trodde inte. Hon behövde inte Gud. Min pappa åkte in på ungdomsvårdsskola första gången när han var 12 år gammal. Fick på köpet på dessa uppfostringsanstalter smak för alkohol och tabletter. Och kom in i ett djupt missbruk. Så på fängelset, på Härlanda fängelset i Göteborg, så fick han möta en grupp unga människor som kom och berättade om vem Jesus var. Och där på fängelset så fick han uppleva att han tog emot Jesus. Och så småningom så träffades mina föräldrar. Massa strul på vägen. Jag berättade det här för konfirmanderna igår, så det här blev repris. Men jag vill ändå berätta det. Så träffades mina föräldrar. Och pappa hade då fått ett återfall tillbaka i missbruk. Men grejen var att det här med frälsningen, att vad Jesus hade gjort i hans liv, det gick liksom inte ur. Så när han var som fullast och mådde som sämst, så var det enda han kunde prata om vad Jesus hade gjort i hans liv. Och vad Jesus betydde. Det kan man tycka är lite konstigt. På det djupaste av mörker så var det han kunde prata om. Vilket gjorde ett väldigt intryck på min mamma, ateisten Mona Jonsson. Så till slut började hon känna att alltså, det måste ju vara någonting. Vad är det han har upplevt liksom? Hon började bli nyfiken på det. Och så när jag var 1 år gammal så blev mamma frälst då. Kristen. Och får sitt liv förvandlat. Och pappa kommer tillbaka. Och jag växer upp då ändå i en, inte en normal kristen familj kanske. Men det var lite struligt. Men hur som helst, jag växte upp i en familj i alla fall där Jesus var väldigt central. Och ni som har mött min pappa, det är ju ändå några av er som har gjort det. Och min mamma också för den delen, även om det var ett tag sedan hon dog. Så tror jag de flesta skulle säga att han var rätt enkelspårig i det här med Jesus. för det var det enda han kunde prata om. Det var det enda som var betydelsefullt för honom. Och att andra människor skulle få lära känna vem Jesus var. Så att, jag är ju kanske inte riktigt lika liksom sådär evangelist brukar man kalla det för. Som bara liksom är ute och pratar. Men han frågar ju alltid så här. Han bedömde ju lite utifrån hur många har blivit frälsta och sådär. Och frågor som han ställde. För det var viktigt för honom. Att fler än han fick uppleva den här frälsningsglädjen. Så att jag har verkligen levt i ett hem där det har varit påtagligt. Och när jag ser på mig själv för min egen del. Jag var ju 16 år när jag kom till tro och hade också haft det struligt. Och jag kan verkligen känna det här. Det här ordet är inte bara ett ord som är konstigt. Utan det är på riktigt liksom. Jag är verkligen glad över att Jesus har räddat mig. Att han har välkomnat mig. Med alla mina brister, med allt det som kanske ligger tillbaka i mitt liv. Liksom, så säger han, välkommen Mattias. Och han säger det till dig och han säger det till alla människor i hela världen. Oavsett vad man har gjort. Så säger han, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Och i ert inre ska det strömma levande vatten. Det ska liksom bli en källa till liv. Till glädje. Till frihet. Tänk dig att du är ute på djupt vatten. Du håller på att sjunka. Kämpar och försöker hålla dig flytande. Men det är liksom för svårt. Du känner att nu går jag snart under. Nu kommer vattnet liksom över mig. Och plötsligt så är det någon där som sträcker ut en hand. Greppar tag om dig. Och lyfter upp dig. På en fast punkt. På en fast plats. Det är en bild av vad frälsning är. Det är det Jesus vill göra. Han vill ta tag i oss. Han vill lyfta oss upp. Han vill sätta oss på en fast klippa. Som aldrig kan liksom gå sönder eller falla. Och där får vi stå på klippan som är Jesus. Inte för att vi är duktiga eller för att vi har lyckats med allting. Nej, det är för att Jesus säger välkommen hem. Kom till mig. Och frälsningsglädjen var ett väldigt centralt inslag i de stora väckelserörelserna som uppstod i Sverige under slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal. Och Brokyrkan här och Ekumeniakyrkan här i Rimforsa, vi har vår bakgrund och vårt arv i väckelserörelserna. Där man lade väldigt stor vikt vid frälsningen, erfarenheten, upplevelsen av Jesus Kristus. Att få ett livsförvandlande möte med honom. Och den här omvändelsen ledde ofta till en stark känsla liksom, och påtaglig upplevelse av befrielse. Och man hade en intensiv liksom, glädje och tacksamhet. Den här frälsningsglädjen var också liksom, en kollektiv upplevelse. Det var någonting vi upplevde tillsammans och vi upplever tillsammans. Det är därför vi har möten. Man kallar det inte för gudstjänster så mycket då, utan man sa möte. Man hade möten och man hade väckelsemöten och uppbyggelsemöten och bönemöten. Och för att man, det var viktigt att mötas gemensamt i den här glädjen över Jesus. Alltså det var ju möte jämt. Jag kommer ihåg det här. Det var ju möte på onsdagen. Det var möte på lördagen var det väckelsemöte. Och sen var det på söndagen var det möte. Och sen ibland om man hade riktigt tur så var det möte igen på söndag kväll. Och så skickade vi in lite bönemöten på det. Och liksom, det var ju verkligen viktigt att komma samman som en kollektiv. Liksom. Och fira att Jesus hade gjort någonting i ens liv. Alltså ibland känner jag att jag är född på fel årtionde. Jag tror jag skulle passat väldigt bra i 30-talet alltså. 30-40-talet. Liksom när det var väckelsemöten. Och få förkunna liksom det här evangeliet. Det enkla, det är liksom... Ja. Men det är kul att leva nu också. Men det ligger djupt i våran historia. Att fokusera, samlas runt och proklamera, alltså berätta om vem Jesus är. Och man gjorde det på ett väldigt enkelt och avdramatiserat sätt. Och alla fick dela, man uttryckte det genom vittnesbördet, att man berättade om vad Jesus hade gjort. Och man sjöng enkla sånger. Och alla kunde vara med liksom. Det var inte en präst som gjorde det utan alla. Män och kvinnor fick komma och dela liksom. Ja, det var häftigt. Jag har ju ändå med mig väckelsemötes. Min pappa var väckelsepredikant och sådär. Så jag längtar lite tillbaka till det där. Man ska inte bli nostalgisk. Men man kan ändå längta efter det här enkla. Vi bara samlas runt Jesus. Vi tillber honom, vi predikar om honom. Sen, man kan problematisera väckelsemöten, men det kan vi göra någon annan gång. Nu fokuserar vi på frälsningsglädjen. Än så länge har jag börjat knappt med det jag skulle. Vad handlar frälsningsglädje om då? Ja, men det handlar ju om att ha en trygghet i Gud. En fast punkt i tillvaron. Som aldrig skakar, som den här som aldrig lämnar. Det får oss att känna frälsningsglädje, en glädje i vad Jesus har gjort. Så här säger, står det i Jesaja 12, vers 2-3. Ja, Gud är min räddning. Jag är trygg och utan fruktan. Herren är min kraft och mitt värn. Han räddade mig. Jublande ska ni ösa vatten ur räddningens källor. Eller frälsningens källor som det står i folkbibeln. Alltså den här tryggheten att inte behöva känna fruktan. Att känna att det är någon som går med mig, som ger mig kraft. Som är min borg. Mitt beskydd. Och när vi får uppleva det så säger profeten, jublande ska ni ösa vatten ur frälsningens källa. Det låter inte härligt ändå. Liksom, att få ösa vatten ur en källa. Vi vet alla hur det är att dricka det här glasvattnet ur källan när vi är törstiga och när vi liksom har haft det lite mödosamt. Liksom. Att få dricka det här friska, klara vattnet. Och den källan är ju alltid tillgänglig. Den finns ju där för oss varje dag. I varje omständighet. Så finns han där. Ja, vi tar en till. Maria. Jesu mor. Hon förstod att Gud gjorde någonting i henne. Den här unga flickan. Och det spontana i henne blir att uttrycka en lovsång. Det vi gjorde här innan. Att sjunga till Gud. Och så säger hon så här. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Det kan också vara en glädje att förstå att vi får vara med och göra skillnad. Vi får vara med och föra Jesus fram. Hon fick ju göra det liksom väldigt konkret och bokstavligt genom att föda Messias. Men vi får också vara en del i Guds frälsningsplan. Och det är jag så oerhört glad för. Att jag får vara med, att du får vara med. Och där görs det ingen skillnad. Ingen är exkluderad och ingen är glömd. Sara på vår gemenskapshelg läste ifrån Filipperbrevet 4:4 där det står så här. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Paulus skriver det här när han själv sitter fängslad. Han sitter alltså i fängelse. Och ändå så kunde han tala om att alltid glädja sig i Herren. Och vi lever i en tid när vi ofta knyter vår lycka till hur det går i livet. Vad vi har lyckats uppnå, vad andra människor tycker om oss eller vad omständigheterna vittnar om. Har du ett schysst liv där allting går bra, då kan vi vara glada. Men Paulus visar på det motsatta. Han sitter fängslad antagligen med en dödsdom hängande över sitt huvud. Och han lovsjunger och han tackar Gud. Och han säger, gläd er i Herren. Det är utmanande. Den glädjen som Paulus talar om kommer ifrån en annan källa än våra omständigheter och våra lyckade liv. Det kommer ifrån Jesus själv, det kommer inifrån. Även när allt annat skakar, när vi inte ser några andra utvägar, så kan ändå frälsningsglädjen, hoppet och tron och tryggheten i Jesus bära oss igenom. Det är frälsningsglädje. Det är alltså inte bara en känsla för stunden. Glädjen handlar inte om hur bra det går i livet eller hur lyckade vi har lyckats bli. Nej, den glädje som bär oss igenom livet och livet som det faktiskt är. Och alla vi som har levt ett tag vet att det är inte bara uppåt. Väldigt ofta är det bara liksom, det bara är här. Men ibland så är det faktiskt neråt. Det är tufft, det är jobbigt. Det är oro, det är ångest kanske till och med. Och där när man känner sig trött och förvirrad och tom så kan vi alltid gå tillbaks till källan. Precis som vi kan återvända till vilken vattenkälla som helst för att släcka vår törst och få ny kraft, så kan vi alltid komma till Jesus. Vi kan alltid komma till honom och få dricka av det han har och ge. Få äta av det han har. Och den här glädjen är inte bara en personlig, individuell, upplevd glädje. Utan den här glädjen är en glädje i gemenskap med varandra. Vi delar någonting tillsammans. Vi delar livet med Jesus, med varandra. Och där finns det utrymme för den som är på topp. Och där finns det utrymme för den som är på bott. För där kan vi alla en liksom sagt ömsesidigt beroende få hjälpa, stötta och liksom dra varandra nära Jesus. Ibland orkar man ju inte be själv. Ibland orkar man inte sätta ord på det. Man ser liksom inte någon utväg. Och då behöver vi varandra. Därför säger Bibeln, bär varandras bördor. Stå tillsammans. Det finns ingen kristen som är tänkt att leva för sin egen skull. Det finns ingen människa som är tänkt att leva för sig själv. Bara i sin egen kraft. Vi kallar det till gemenskap. Och det är en stor glädje. Känner ni er glada. Då menar jag inte glada för att det är fint väder och för att allt går så bra. Känner ni er glada över att Jesus har gjort något i ditt liv? Över att Jesus har lyft dig upp och ställt dig på klippan? Över att Jesus, varje gång du går igenom tuffa saker, så är han med dig och går med dig genom det. Att varje gång du är törstig så vill han ge vatten som du får dricka. Han vill ge dig en frid som övergår allt förstånd. Alltså en frid vi inte kan ta oss själva, utan som är en gåva från den levande guden. Det här ger mig frälsningsglädje. Och det är så härligt att vi får ha ett tema i Brokyrkan nu som är glädjebud. Alltså, finns det något bättre tema än att få samlas runt glädjebudet i Jesus Kristus? Det är ju helt fantastiskt. Jag hoppas vi fortsätter ett tag till. Vi ska be tillsammans. Och sen ska vi öppna upp våra olika böneplatser och vi ska sjunga lovsång tillsammans. Jag vet inte om Margareta vill introducera någonting mer. Men vi förenas tillsammans i en bön. Och jag vet här när jag står här att det finns antagligen ganska många här inne som brottas med livet just nu, som tycker att det, som har svårt liksom att höra ord som glädje, jubel. Och det är helt okej. Det får vara så. Och vi står med dig. Och i den här gemenskapen så finns det utrymme för allt däremellan. Och vi vill också be för dig nu då. Att du ska få känna hans frid. Att du ska få känna hans närvaro. Att han ska hjälpa dig igenom. Herre, jag tackar dig för frälsningsglädjen som inte är baserad på vår duktighet, det vi gör eller de vi är, utan det är du, Jesus, som har älskat oss. Du har kommit för att ge oss liv och liv i överflöd. Du har kommit för att ta oss från mörker till ljus. Herre, vi tackar dig för alla de löften som står i ditt ord, Herre, som vi får hålla fast vid när det kanske inte är enkelt, när det inte är lätt. Herre, hjälp oss att ha blicken fäst vid dig, Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Du är den som vi vill ha blicken fäst på. Vi vill se in i dina ögon och känna din kärlek och din omsorg och din närvaro. Mitt i det som är vårt liv just nu. Jag tackar dig för att vi inte står ensamma, utan vi står tillsammans med varandra. Den här gemenskapen och Ekumeniaförsamlingen och Svenska kyrkan och alla vi kristna som förenas. Vi är en gemenskap som finns till för varandra, Herre. Hjälp oss att stå i den. Hjälp oss att hämta kraft ifrån den, Herre. Jag vill be för den idag som brottas, Herre. Som har det tufft. Kanske upplever besvikelser. Kanske går igenom sjukdom eller ångest och oro för framtiden. Relationer kanske skakar, Herre. Du vet, Herre. Och jag vill be, Herre, att du ska komma in där tydligt och vara närvarande. Jag tackar dig för att du går med oss, Herre, genom allt. Vi tackar dig för konfirmanderna. Vi tackar dig, Herre, för att våra tonåringar som är här idag. Herre, vi är så glada, Herre, att få vara tillsammans och tillbe dig. Välsigna resten av gudstjänsten. I Jesu namn. Amen.